Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Podplay.
Ja, men god dag lilla gumman.
God dag på oss, det är mycket nu. Här sitter man och tar igen sig lite innan hela den här studenten och avslutningsschemat sätter igång. Nu börjar det. Nu är det så här. Det här är nästan som att vara en elitsoldat.
Nej, men alltså tidigare har man ju tyckt så här. Jag blir ofta stressad i december för att då är det så här. Ja, men det börjar Lucia sen är det här. December känns ju som en lek.
Ja.
Jämfört med bara juni.
Ja, men det är bara som att lalla fram på gatorna.
Nej, men jag blev också så stressad. Jag bara sa, men vänta, vad hände? Nu har det gått ett halvår till. Sen det var jul.
Jag vet.
Nej, men alltså det är så hemskt.
Jag vet, life passes by quickly. Snabbare och snabbare tycker jag.
Ja, det är så vidrigt.
Ja, usch, vi måste leva medan tid är. Men jag måste ändå, vi måste prata lite om, tycker jag, studenter och... Ja, men det här är ju lite kvinnofälla säsong.
Gud ja, jag såg en rolig så här sticker som någon hade postat på Instagram så här. I år är det pappornas tur att fixa presenter till personalen på skolor och förskolor, skriver Jessica Hellbäck.
Mm, älskar hennes så små finurliga citat kan man säga.
Ja.
Mm. Men jag har faktiskt tänkt lite på det där. Jag har läst faktiskt flera sådana inlägg på Instagram nu. Där det är så här att man får då uppmaningen att tänka till vem som gör vad. Ja. Inför studenttider. Och inte så här, men stackars oss. Eller, utan mer på den här klassiska nivån att det är så här, jaha. Men har du tänkt efter nu vem det är som gör vad? Vem tar fram bilderna? Du kanske tror att du delegerar. Eller få hjälp av din karaslok. Men det får de minsann inte.
Nej.
Och då tänker jag så här att ja, men det handlar inte om att man är någon bitterfitta eller någonting. Men det handlar om att man projekterar inför barns kalas och födelsedagar hit och dit. Men så tänkte jag när jag var på ditt kalas med Tom Allan i lördags. Att så här, då hade ju du fixat det mesta. Det var fotboll först, det var buss, det var film. Ja, du var ju ganska liksom chockad där på slutet. Det var ungar som skulle åka hem och hit och dit. Så tänker jag så här, men det är inte synd om dig. Och det är inte synd om mig att jag ska säga 100 pers på studentskiva. För att det är ju vi själva som gör det.
Ja, gud ja.
Och så blir vi irriterade på våra vänner för att vi tycker att de ställer inte till, liksom ställer upp tillräckligt mycket. Och då förstår de inte att det ska vara då lyktor där borta. Och liksom, vi skapar ju en film om hur vårt liv skulle ha varit. Om vi kanske hade liksom en var större projektledare, hade mer stålar, hade en släkt som hjälpte oss hit och dit. Det är som att vi på ett desperat sätt håller fast vid bilden av hur vi ville att det skulle vara, eller ville vi inte det?
Nej, men jag är också så dubbel här för att jag är så van projektledarmänniska liksom. Jag har ju jobbat som projektledare tusentals år och liksom, ja, är så van att hålla i alla strängar. Jag förstår också att det är svårt för en man att så här komma in. Speciellt när man har en man som är väldigt långsam i sin beslutsfattning. Det här är ju någonting som vi dryftar hela tiden. Jag bara säger, ska vi ha fest? Ja, det kanske vore trevligt. Mm. Och sen så tar det liksom, händer ingenting. Okej, men ska vi ha fest? Ja, det kanske vore trevligt. Och till sist så orkar man ju inte.
Nu är det för fan fest!
Ja, och så bokar man på. jag fick inte vara med och ta beslut om någonting. Nej, men för att då hade det inte blivit någonting. För det har fortfarande inte hänt någonting i hallen, fast vi har pratat om att det är samma grej som skaver i 3 år. Liksom. Vi har lite olika liksom, projektlednings... Alltså jag är väldigt exekutiv och han är inte så exekutiv. Och då kan jag tycka så här, ja men då kan väl jag lika gärna göra det. Och det är klart att jag också kommer vara mest slut. Men vi har en regel, man får inte gnälla.
Jag fattar. Men är du med mig lite? Det kom ju en bok här för 10 år sedan som hette Jag säger upp mig som familjens projektledare. Och den handlade ju väldigt mycket om så här, buhu, stackars mig, ingen fattar, ingen hjälper mig. Här står jag inför semestern och har packat allas väskor och så här. Och det här är ju någonting som är väldigt tydligt när människor skiljer sig från varandra. Och oftast då männen liksom har halkat efter, vet knappt ens som har sett på diskmaskinen, ja, men det finns ju så här.
Ja, men det kommer jag ihåg första gången, jag har alltid packat för mig och barnen. Ja, men, och du vet ju att Kalle skulle åka på, precis när vi hade skilt oss, och Kalle skulle åka på utlandssemester med Penny och Tom Allan. Och Tom Allan har alltså med sig typ ett par strumpor och ett par shorts. Alltså på fullaste allvar. Ja. Så han fick låna liksom, inte någon myggspray, ingenting. Alltså du vet, han såg ut som ett kaos när han kom hem. Och han fick också låna sina kusiners kläder under hela semestern. Det fanns inga kläder.
Men så är det ju inte längre.
Nej.
Nej, det är det jag menar. Så att det är lite så här, okej, vi tar kontroll över allt. Vi vill att det ska vara på ett visst sätt. Vi är helt slut. Men jag bara känner så här, jag tycker inte längre synd om mig själv. Jag tyckte inte synd om dig i lördags. Jag var så här, men kaos, liksom kamikaze projektledare. Vi får skylla oss själva om vi nu vill ha det här. Och vi tror att barnen blir lyckliga av det här. Då får vi också ro hem det. Och så tänkte jag, så ringer Mattias till mig idag när jag är på väg hit. Han bara, hej, nu har jag ringt och bokat liksom... Ja, men lite som du... Han bara... Men 60 stolar, 10 bord. Jag var så här, wow.
Oh, it's a wedding.
Okay. Och så just där, alla kommer lite olika tider också.
Så ska ni bara sitta på era stolar.
Det är som så här, i folkparken på 60-talet så sitter en så här tjej som inte har blivit upp här, kameran på lång distans. Ja, lite ödsligt och liksom lite sorgset så där. Så att jag sa nej, men då märker jag också att jag blir liksom irriterad att han så här ändå ta tag i det och att det liksom, han ändå sköter det bra på något sätt. Han var så här, nej, jag ska inte liksom, jag ska inte göra någonting den här veckan, jag ska bara fokusera på oss i en studentskiva. Jag var så här, jaha. Okej, men då åker jag och poddar nu. Att det blev inte heller bra.
Nej, du kan inte riktigt byta roll med din partner.
Nej, och det där är ju någonting som man får öva på. Sen så kanske han är också bonuspappa, kanske inte kan välja bilden som jag vill ha på den här liksom stora affischen eller... Det är mest mina kompisar som kommer eftersom de har känt oss igen längst.
Men det är jobbigt att man börjar bråka om en sinnesbild som man bara finns in i ditt huvud. Liksom.
Ja.
Och han har ingen aning.
Men samtidigt så är jag också lite så här, man är ju väldigt bipolär tycker jag i sin tanke över hur det ska vara. Nu när jag börjar närma sig och liksom jag inser att så här, ja, det är klart att det finns liksom någon stolthet i att det här är min första son hit och dit, men det kommer ju bli bra liksom. Men det är så mycket så här, att man ska ordna bil och det ska vara hiten och diten. Och så är ute på Lidingö, då kommer alla komma i feta bilar. Jag funderar på att ta vår gamla Volvo Bettan och hämta.
Är du ute på Lidingö? Nej, i deras studentfest.
Nej, utan hans avslutning.
Ja.
Och så som jag sa till dig, nu vill jag vara extra fin och jag ska visa dem där ute på Lidingö att jag och min son har också kläder från Ingo. Alltså, och sen så nästa sekund så bara, jag skiter i det. Så det är väldigt så här, schizofren känns det som, hur man känner inför det där. Men det är hektiska veckor, särskilt när man har en massa kompisar som också har barn som tar studenten.
Gud, och så,
ja. Nej, men det kommer bli en spännande vecka och det kommer ju bli... det är ju speciellt att jag har ju liksom en son som tar studenten.
Otroligt. Och fler kommer de. Nu börjar det liksom.
Ja, men jag tycker att det är ganska intressant det där med som du säger, så här, attribut. Som vi pratade om med att din kära Karas slog Joel. Han har ju skaffat skägg inom citationstecken. Ja, men det, han har ju som så här påklistrat som man gör lite på butteri.
Ja, men så taskig. Det är ju taskig. Men det där är ju psykisk ohälsa skägg i jämförelse.
Nej, men just det där att hur man också ser på människor med vissa attribut. Men som nu studenten, det blir en liten abrovinkel, men med bilar eller med skägg eller mustasch. Och du sa ju Joel att enligt någon vetenskaplig undersökning så människor med mustasch, de anses jävligt tjejda av andra människor.
Jätteroligt.
Det är faktiskt sant.
Det kan ha med Hitler att göra. Stalin, Mussolini.
Ja, det är vissa som liksom gått före Mussolini. Som verkligen har förstört det. Ja, det är sant, det är sant. Mm. Jag vill bara slå ett slag för att det inte... Ja, för mustaschen. Och att tyvärr, jag tycker inte synd om projektledaren längre.
Vad har det med mustaschen att göra?
Attribut. Symbolik.
Okej, den lilla diktatorn i hemmet.
Precis.
Ah. Nu är så, vet du, bästa med att ha barnkalas är att man vet att nu är det ett år till nästa.
Mm, nej, det är det aldrig för mig. Det är aldrig ett år till fan. Nästa.
Nej, jag har ju två stycken inom en månad. Det är ju ändå glatt.
Mm,
jag sen är det över liksom.
Men vi hade ju grannsamverkans fest igår.
Oh lalla, livet i Bromma.
Livet i Bromma, så trevligt. Men vi bor ju liksom i sossedelen av Bromma där vissa hyr och... Sen människor, det ligger precis vid tunnelbanan, så det köptes billigt för 20 år sedan. Så det var inte överklassen, om man säger så.
Det är inte gräddhyllan.
Nej, det är inte gräddhyllan. Men då träffade min granne, är från Filippinerna.
Ja.
Kvinnan i familjen, och hon har två döttrar som då har liksom vuxit upp på internationella skolor i Filippinerna.
Ja.
Och där så kan man ju inte gå ut själv som tjej. Då blir man ju kittig. Ja, men det är ju en helt annan religion där. Så de blir hämtade i skolan och lämnade i skolan, och sen får de inte gå ut själva. Och nu har ju de flyttat till Bromma.
Hur känns det då?
Ja, han är väldigt gullig, så här. Pappan är ju dansk, och han säger så här, du vet ju vår släkt är, apropå danskar. Ja, men vi är ju uppvuxna liksom, ja men bröligt, så här, freedom.
Kände sig Mattias som att han har en frizon där hemma. Jag tycker att han har förbrevet hela tiden.
Och hans fru då är uppvuxen så här, väldigt fattigt på Filippinerna.
Manila eller?
Nej, utan ja, men, ja, liksom, däromkring. Men det var väl intressant hur de jobbade med att ge sina döttrar mer frihet.
Mm-hmm. Mm.
Och dagen innan hade deras 16-åriga dotter då fått sova över hos en kompis. Oj. För första gången. Och det var så gulligt bara, för de pratade engelska också, och så här, you have to give us some slack liksom. Att så här, vi jobbar på mamma och pappa, så vi försöker ge er frihet, men så här, du måste ge oss ett år till innan du kan få åka iväg till skärgården och vara hos kompisar och sådär. Och då tänkte jag så här, det blev en sån, jag ville ju bara säga till den här tjejen, I go with you to the archipelago. Jag bara kände såhär, rebellen med mig.
Hur kan du säga det där igen då? Det där lät bra.
Tack. Men just att jag är uppvuxen med bara söner.
Ja.
Jag är, det är klart att jag har känt oro, men det är så här, jag tror inte att det är så många som skulle komma fram till Elon Bie 2,7 meter och så här, rah, rah, ser ut som en jävla ap, ja, men, trollapa. Och så här, jag känner mig inte så orolig. Jag har inte legat vaken på nätterna.
Nej.
Ja, för mig är det så här, och jag blev avundsjuk.
Jaha.
Jag satt och kollade på den här 16-åriga jättegulliga tjejen och kände så här, nej, det var därför jag ville ha en dotter. För jag ville hjälpa henne. Jag ville ge henne ett bra liv. Jag ville ge henne en bra förutsättning. Jag ville vara så här schysst med rättvis mamma. Med killar för mig har det mer varit så här, okej, okay, gulla med dem, gosa med dem. Se till att de inte hamnar hitan och ditan. Ge dem mycket mat, swisha. Det är inte så här, okej, okay, älskling, nu känner jag med den här killen. Jag får inte ge någon råd.
Task.
Förstår du inte vad jag menar?
Jag hade ju Penny då i helgen som gjorde sin Gröna Lund-debut utan mig.
Nej.
Jo, hon är 10 år.
Säg det till vår granne.
Mm, hon är 10 år nu, så nu var det ju då dags att hon skulle få gå på Gröna själv med en kompis. Så nu får man ju boka såna här slottar då, helt enkelt.
Ja, ja.
Ja, så de hade sin slott från 4, och så hade de liksom någon förpass på 2 utav åkgrejerna. För jag hade tydligen bokat det, hade ju inte jag fattat. Nej, men då, det här var ju en stor grej. Sen så swishade jag då 200 kronor innan, så skulle ha liksom till lite spel och sådär.
Mm.
Hennes kompis skulle stå för maten, var uppgjort sen innan, och sen så då ber Penny mig om en swish till på 100 kronor, och swishar det. Sen ringer hon då och storgråter. Då har vi ju gameat borta. Allt på spel och dobbel. Alltså, du pratade med henne såhär, och så försökte jag prata med henne lite såhär moralisk och pass såhär. Efter hon kom hem. Hon bara, men jag har ju 280 kronor i månadens peng. Den får jag väl ändå. Jag bara, men Penny, då har jag alltså gjort av med 500 kronor nu. Sen i fredags. För hon har ju fått 200 kronor då under några dagar. Innan. Det betyder att du har ju gjort av med hela din månadens peng. Och en månadens peng till. Och så vill du ändå ha en månadens peng. Det är så taskigt. så taskigt. Så jag tänker ändå så här, jag försöker bara liksom avväpna det lite i din så här längtan efter att få sitta och prata om gulliga kärleksproblem. Med de gulliga kärleksproblemen som också absolut finns, så finns det jävligt mycket alltså spårade förnedrande kvinnokänslor. Penny har också ett sätt när hon blir irriterad på mig att så här, göra mig skyldig till allt ont i hennes liv. Den där skuldbeläggningen upplever jag inte alls är lika dramatisk när min son då känner sig oförrättad eller förorättad på något sätt.
Jaha, du menar att så här, om man ska säga summan av
liksom, alltså, om du hade haft en filippinsk dotter som hade varit jävligt så här, gullig och tuktad, så hade det säkert varit fantastiskt att prata så här.
Men de här
tuktade, kaxiga små liksom, lillskitgenerationen är liksom little bitches. Ja, för att prata om en annan dotter. En liten konstig brygga här kanske, men ändå. Ska vi prata om Linda Skugges återkomst, tillika Per Sinding Larsens återkomst i de ungas salonger. De här gamla, ja, Per Sinding kanske aldrig har varit riktigt en rebell, men det får vi väl ändå ge Linda Skugge cred för att ha varit alltid sen Expressen Fredag och framåt. Och nu när jag läser den här Kent-boken som jag pratat om tidigare, så nämns ju både hennes namn och Per Sinding där ganska ofta. Och jag tänker verkligen på den här retrogenerationens återkomst. Och det finns något, det som så här slår mig mellan raderna i den här boken, det är också att det fanns också en så här stark korrelation mellan musikscenen, litteraturen, stand-up-scenen och journalistiken på ett sätt som jag inte upplever idag. Idag är det väldigt mycket mer vattentäta skott. Varje falang har sin grej. Men då kunde ju liksom Peter Wahlbeck öppna för Kent lilla scenen på, och där i publiken stod liksom Linda Skugge, och i publiken stod hon och snackade med liksom Per Hagman, som också skrev då om Sven, som de hette, bandet i en av hans böcker liksom, som var ett, liksom, en irritation på bandet Kent. Och, ja, konkret hån. Men liksom, så här såg det ut hela tiden. Det var ett sammelsurium. Jag vet inte, jag kan inte säga om det var bra eller dåligt. Men däremot så blev jag intresserad av vad den här retrogenerationens comeback betyder för nutidsungdomen.
Fattar. Men grejen var att de var ju mycket mer, vad ska man säga, rebelliska än vad dagens ungdom är. Säg någon liksom som är rebellisk av de som syns på nätet nu.
Nej, men alltså nej. Idag finns det ju bara mönsterelever, och det, ingen vet ju hur man ska göra liksom en revolt överhuvudtaget, för det har man inte sett någon guide på Instagram. Ja, men liksom.
Det är det som öppnar upp för att de här gamla rävarna kan komma tillbaka och framstå som unga och heta och rebelliska. För att det finns ingenting där. Nästa generation blev aldrig någonting.
Nej, och det är lite intressant, för jag tänkte på det med skådisar exempelvis, att så här, det hoppar ju oftast över flera generationer. Alltså efter, ja, det är ett glapp mellan liksom Robert Redford-generationen till liksom Brad Pitt-generationen och så vidare. Och nu börjar det liksom väckas lite så här nya heta namn, som man känner så här, shit, de här kommer bli stora på riktigt. Och så har det liksom varit liksom mjugg i 30 år däremellan. Och det är kanske likadant med journalister och popgrupper.
Ja, definitivt.
Att det går i cykler.
Ja, men jag tänker också när jag såg på Kärlek och anarki igen igår.
Ja.
I det avsnitt när de är på bokmässan då.
Just det.
Förlaget. Och då hon som spelar huvudpersonen. Ja, men det är ju ett evigt liksom att hon ska betta om det här läppstiftet då. Alla vita stenen, som var ett barnprogram när vi var små, där de skulle betta så här. Den som har klarat uppdraget får ha den återvärna liksom gralen. Den här är ju ett läppglans. Och då går hon, då ska de bada då, hon och den här, hennes unga älskare från bokförlaget. Och då helt plötsligt så går hon upp när hon har legat i badet en stund, och då har hon bara en överdel.
Just det.
Då går hon helt jävla självklart över liksom hela badhallen och, ja men du vet, badvakten säger, vad fan håller du på med, du jävla bebis typ. Och hon går så här stolt och glatt och så här rebelliskt med muttan i vädret. Och den scenen är inte dugg sexistisk. Den är inte dugg liksom, åh gud, det här vill jag synas och vara het eller någonting. Den är bara så här självklart rebellisk. Och då tänkte jag på 90-talet. När man var på fester då kunde det vara så här, okej, vi ses ut i en hangar. Alla ska vara målade i rött. Alla ska vara nakna typ. Alltså ingenting var konstigt.
Nej, jag kommer ihåg att det fanns ett lokalt band i Örebro som hette Enema Gionte. Och varje gång de spelade så skulle alla vara nakna.
Jaha.
Så alla helt plötsligt, och så hade de någon så här återförening, för de hade inte spelat på flera år. Och helt plötsligt, och jag var inte riktigt införstådd med det här, så helt plötsligt tog alla män av sig kläderna. Mm-hmm. Och så stod det liksom 100 nakna män runt omkring. Och man var så här, oj oj,
dingeltångfest.
Jag kommer ihåg att det var så jävla sinnessjukt och härligt på samma gång liksom.
Välkommen på dingeltångfest, dagarna ser vi alltid. Men jag kommer ihåg att bara för några år sedan var inne i, eller åtta då kanske, var i Visby, och då skulle Nisse, min kompis Hallberg, spela. Och så precis bara, när jag kommer ner sitter alla fyra i bandet nakna. Lite packade liksom, nu kör vi, fick lite feeling. Så jävla härligt. Men jag tänker att hela Kärlekanarki, den serien som är skriven av Lisa Langseth, som jag tycker är underbar. Och det känns lite privat, så jag lite. Jag tycker att hennes, det känns så jävla uppfriskande, hela manuset.
Men pratar vi om en serie som hade premiär förra året och ja, nu du igen? Och nej, ny, och ska vi inte ta Vikings när vi ändå är på gång?
Jo, men det jag menar är bara så att det är ju, hon är ju uttråkad, hon som huvudpersonen.
Ja.
Det är därför hon gör det här. Är det inte så att så här, vi är uttråkade efter corona, efter att allting är så här, hej, jag är en Instagram-kändis, kolla. Ja, men som, ja.
Ja, men vadå, idag gör du ett så här jävligt organiserat uppror på sociala medier. That's it. Du kommer inte dricka klorin och fatta att det inte är bra, för du har redan, nej, läst innehållsetiketten. Nej. Och du kan också läsa alla myter runt klorin.
Snubbar som till exempel komiker och konstnär Peter Wahlbeck, de är liksom utrensade, för de är inte tillräckligt mycket business.
Nej, men de är inte heller tillräckligt mycket woke, för du kan inte skämta om allt idag.
Nej,
på samma
och
sätt.
De tycker att så här, i konstnärsfrihetens namn så ska man fortfarande göra det. Och det är, ja, det som hände med Linda Skugge och hennes recension. Hon tycker så här, jag tyckte den här boken var skit. Jag säger det.
Mm.
Och det får man ju inte göra längre.
Nej, för du kan ju inte skilja på sak och person. Och idag ska det ju röra samman. För det är liksom hela grejen med hela liksom sociala medier. Ja. Att sak och person hänger ihop. Per se så kan man uppenbarligen inte vara världens bästa popartist och pedofil.
Nej.
Det är fullt rimligt. Men du förstår vad jag menar.
Jag fattar. Jo,
finns det en korrelation eller inte? Alltså, vi samarbetar med Frilans Finans den här veckan, och förra veckan blev jag totalgrillad.
Jo, men jag tyckte det var så himla jobbigt. Jag har alltid trott att man ska spara, du vet, sin deklaration och allt, eller redovisning, i 5 år. Det var 7 år. Jag sprang ju hem och kollade i förrådet och hittade de där gamla rackarna till slut. Ja. Så här sitter vi och snicksnackar. Ni som inte hörde kunskapstestet så kan ju gå in och lyssna på förra veckans kunskapshaveri.
Ja, nu tycker vi går vidare och låtsas som att det inte har hänt. Men om du som lyssnar går i planer på att starta egen business, och precis som jag och Ann tycker att det är svårt, så finns ju faktiskt Frilansfinans där som ett superbra alternativ, där du som egenanställd kan slippa starta eget företag och skaffa F-skatt.
Precis, och jag menar, vilka andra viktiga delar behöver man då ha koll på som företagare? Det är ju så mycket mer än bara deklarera moms. Det är så här försäkringar, tjänstepension. Man måste ju ha lite kunskap om det där med inkasso till exempelvis. Däremot som egenanställd då på Frilansfinans så kan man känna sig helt lugn. För allt som finns ju redan inom Frilansfinans, och det ingår ju då i det du betalar för att få Frilansfinans. Så att du kan verkligen fokusera på det du är bra på.
Mm. Om jag frågar då så här, hur många procent av intäkterna bör man sätta av till tjänstepension? Vad svarar du då?
Ja, några procent är väl bra.
Ja, du vet inte, det är ju inte så många som vet det. Men grejen är att sådana här saker måste man ha koll på som egenföretagare. Men där drar alla egenanställda vinstlotter på Frilansfinans. För man kan vara helt lugna. De sköter det. Ja, va?
Och jag tänker så här, den där stressen som också utgår varje gång det är nära deklaration eller momsredovisning, som faktiskt gör att många, många människor mår väldigt dåligt, den behöver man aldrig ha. Det är så här, Frilansfinans, din egen feng shui.
Oj. Tack för att ni lyssnar, och gå in och signa upp ett konto på frilansfinans.se.
Nej, men jag måste ju säga så här, det har ju varit liksom 10 jävligt tråkiga år.
Ja, men gud, alltså folk är så medvetna, det är så jävla sjukt.
Alla vill bara casha in och polera. Ja, de mest, exakt, kända människorna är de som är mest välpolerade. Behöver inte säga några namn.
Därför, nej, blev jag så glad när Per Sinding fick den här Grammisen. Och jag blev också ännu lyckligare efter igår då jag såg premiären på Bo Burnhams stand-up Netflix special. Han var alltså en jättestor stand-up-artist, breakade tidigt, 25, geni, ja men verkligen prodigy liksom. Breakade för 5-6 år sedan. Och sen fick han panikångestattacker på scenen så han slutade. Och så han har inte mått så bra. Sen har han då släppt sin Netflix special som han har jobbat med ett år. Och den här har han liksom gjort, klippt, redigerat, ljusat, allt helt själv.
Ensam,
och skrivit manus. Och också slabbig gjort all musik. An open window, a novel, a couple holding hands. An avocado. Instagram. Och jag kan säga så här, det var liksom när jag såg att det var en och en halv timme jag skulle titta på, så tänkte jag så här, okej, vi stänger väl av när det blir tråkigt. Vi satt liksom med så här, någon form av jaw drop under hela den här föreställningen. Det var liksom som, ja men det var som konst möter stand up möter samtidssatir och politisk satir liksom i ett. Alltså det var så sinnessjukt jävla bra. Och äntligen kom en person från den yngre generationen som vågar dra ner byxorna på samtiden. För det är ingen som vågar det. Han skojar om att han då haft en Aladdin direkt på ett barnkalas. Och nu är liksom, han är ett fall för Vogue. Liksom. Alltså nu skulle han kunna bli dömd för det. Han hånar om vita kvinnors Instagram. Han skojar om människor som tycker att Jeff Bezos är gud snarare än en person som har... Alltså orsaken varför Jeff Bezos kan överleva i en tid som denna är på grund av att samtiden ser ut som den gör. Alltså det är ganska snygga liksom vad ska jag säga, räta linjer mellan allting han gör. Och det här, alltså ni måste bara se det här. Jag blev så jävla glad över det här konststycket.
Men det är också en odyssé tycker jag i varför förmodligen många unga mår så jävla dåligt som de gör. För han man ser ju han liksom, hans psykiska ohälsa blir bara sämre och sämre under det här året som går.
Precis, tanken var att han skulle då gå tillbaka till scenen i januari 2020, men då kommer pandemin. Och där någonstans börjar han göra sin Netflix special som han har gjort då helt själv. Men parallellt med all den här ironiska satiren och alltihopa så mår han ju psykiskt sämre och sämre, precis som du säger. Och blottar det. Alltså så här, först det är en akt 1 som är ganska glättig, som skulle kunna vara en Book of Mormons fast i ett rum. Och sen så kommer till en akt 2 som är mycket mer noir och där man faktiskt ser hur hans mående har påverkat hans material. Och också hur han faktiskt bryter ihop mellan varven. Men den är så jävla stark och samtids liksom pricksäker så jag blir helt så här, herregud vad jag varit med om. Så var det någon som skrev så här, men Ilvis gjorde det här. Ja, de har absolut gjort det. Weird Al Yankovic såg jag också att han har jämförts med, absolut. Men det här är någon, det är liksom next level på något sätt.
Absolut. Jag menar Ylvis var ju liksom roligt.
Ja, men det var ju samma geniala grej som det här var fast för 10 år sedan.
Ja.
Men du har ju inte sett det på 10 år.
Nej, men det måste ju finnas en anledning till att unga mår så jävla psykiskt dåligt nu. Och det är ju just det som jag tycker om man jämför med 90-talet. Då tänkte inte jag särskilt mycket på att jag var så här en individ. Jag tänkte alltid att jag var en del
av en grupp.
Liksom. Av en grupp. Ja. Liksom,
jag var mitt band.
Ja, jag var liksom, jag var en i gruppen.
Hade jag en tröja med ett band på, då betyder det att så här, jag kunde alliera mig med alla som hade samma bandtröja.
kollektiva, ett kollektivt ansvar också på ett annat sätt. Och nu de senaste 10 åren så är det så här...
Och inte så farligt om jag blev så full, för alla blev så fulla.
Ja, precis. Och så här, alla backade upp för varandra. Det var inte så här... Att man var aldrig rädd för att någon i gruppen skulle så här, hänga ut den.
Nej, men alltså så här, den överinformerade generationen där alla individualister bryr sig egentligen bara om sig själva.
Ja, det är så det har blivit. Ja. Och det blir jävligt tomt och deppigt och jävligt tråkigt till slut. Och då måste man hitta på saker för att, så här, för att fylla på den tomhetskänslan. Och då handlar det om vår generation att så här, då vill alla casha in. Och därför måste alla, vare sig det handlar om komedi eller skådespel, så här, måste vara i en proffs, liksom, i den proffsfyrkanten. För att om man gör någonting och gör bort sig, then you're out for life. Det är kanske därför Cissi Wallin har gjort en pudel nu.
Ja, alltså den där pudeln var ju väldigt spännande.
Jag tycker den var väldigt tråkig, för den var ju ingenting.
Nej, men det var ju bara ett väldigt, ja, väldigt märkligt ställningstagande. Så att säga, vi var ju med...
Karbonpapper.
Ja, men jag vet inte, jag
tycker
är fortfarande...
Tycker du att den kändes äkta?
Nej, jag vet inte vad jag tycker, om jag ska bli riktigt ärlig. Jag känner också fortfarande att jag är så här sårad efter det Vogue-drevet vi fick på oss efter hela MeToo-svängen.
Jag har ju fått det till av henne när jag startade den här Her House, du vet.
Ja, så det är klart att så här, jag tycker att så här, det finns många... liksom, med mig som hon har raserat mycket för.
Hon nämnde ju inga kvinnors namn.
Nej.
Nej. Men det var bara sånt som
ja. Nej, men och sen får man väl tycka vad man vill om vad jag sa. Men jag tycker mest att det är så jävla kappvändigt. Alltså hon har ju varit med och piskat upp den här kulturen och det grövsta, och nu helt plötsligt bara nej, men nu ska jag vara Helena Maria.
Mm, och det var inte mitt fel att det blev så här, utan det var då...
Det var de andra onda kvinnorna.
I sekten som krävde det här. Men jag tycker faktiskt att det påminner om just... ja, men nu går jag tillbaka in i Solviken igen, den här dokumentären på SVT som handlar om de här barnen som då inte skulle bli utbildade, utan de skulle bara liksom...
Utvalda barnen utav Jesper Lake.
Precis, utan de kände sig... Det tycker jag var liksom... Den gemensamma nämnaren att alla kände sig så jävla övergivna när de gick ut från den skolan. För det var ju inte så som de hade sagt där ute. Man var tvungen att kunna multiplikationstabeller. Man var tvungen att kunna liksom prata med andra människor om annat än så här, den lilla vätten som vi spelade på pjäsen på avslutningen. Och det är det som jag nästan kan känna som jag tycker är det taskigaste. Att så här, helt plötsligt över en natt eller över en krönika så har Cissi övergivit alla sina sektanhängare.
Ja.
Så, och nu har de fått tillbaka så här, nu har de fått så här, tillbaka. Det var ert fel. Det var inte jag som ville. Det här betydde ingenting, den här feministiska kampen, utan det var bara för att ni vill ha blod, svett och tårar och liksom offer på er altare. Så här, va? Det var väl inte de som började med revolutionen. Det var ju hon.
Ja, men någonting säger mig, nu vet jag ingenting om det här, att det finns en agenda.
Ja, okej.
Okay. Vi ska väl se vad den, helt enkelt se hur det här utvecklar sig.
Ja, det kanske är den kapitalistiska agendan.
Ja, antingen den kapitalistiska agendan eller så är det en privat agenda.
Ja,
någonting har hänt.
Det är någonting som osar katt.
Någonting osar katt. Och jag tror att det är svårt att försöka komma så lätt undan.
Det tror jag med.
Ja, men fortsättning följer i det såklart.
Under den här då, de här veckorna då med avslutningar och liknande, så har vi ju då svärfar tillbaka i vårt liv.
Ja!
Ja, det är Tommy! Ja, det är Tommy!
Hej, jag klacken, kom! Hur känns det? Ja, men... Hur känns det? Du har liksom levt utan Tommy nu i ett coronaår.
Ja, men eftersom Körs inte finns längre så har jag ju nu bara Tommy.
Ja.
Så att jag måste älska honom ännu mer nu.
Ja, ja. Vilket kan vara svårt ibland, antar jag.
Ja, det går upp och det går ner. Men Tommy är ju alltid Tommy.
Ja, men Tommy är Tommy. Tommy är fantastisk.
Och Tommy har ju en stark genbank som har gått vidare till
mig. Jo, tack.
Ja, vi var ju där i alla fall och firade mors dag förra söndagen. Och då var ju han lite dämpad för han hade gjort en hjärtoperation.
Ja.
Mm. Och ja, då var det mycket prat om det. Han hade, att han skulle då vara med och föreläsa om att han hade överlevt som det första blue baby barn då och sådär. Alltså det var mycket kring det. Men sen så när vi skulle åka så kom ju ja, det är Tommy på den briljanta idén att barnen skulle vara kvar.
Ja.
Ja. För nu har ju de saknat barn och nu har de tagit sprutor hit och dit. Så då tyckte han så här, men ni kan bara lämna dem här så kommer vi med dem inom sinom tid.
Ja.
Men då var det någonting så här som så här, jackade loss i min hjärna att nu har man varit så ensam ansvarig för sina barn så länge.
Ja.
Så att man, liksom, man har glömt bort att det funnits hjälp att få. Det som har hänt är då att Tommy ringer mellan 3 och 5 gånger per dag för att planera detta. Och det finns inte så jättemycket att planera. Så vi har ju varit kanske lite ja, irriterade och sådär. Men sen så kommer det pinsamma då att idag så kommer vi på att Bobo slutar ju skolan på fredag.
Ja. Nu behöver ni Tommy.
Ja, så då måste vi ringa till Tommy och säga att han måste komma imorgon istället och hämta dem. Och lämna tillbaka dem på torsdag.
Jaha.
Så det jag menar är att det är så mycket barnsjukdomar man brukar säga. Att så här, nu ska man börja integrera med samhället och sin familj och hit och dit igen. Och jag känner att den delen av hjärnan, jag är inte van vid det längre.
Nej, precis. Man har liksom varit själv bästa dräng och har applicerats i 1,5 års tid.
Precis. För dig är det ju tufft. För du har ju faktiskt ingen förutom...
Nej, alltså, ja, och de jag har ju också varit riskgrupp. Så att de, vi har ju varit, liksom, inte sett varandra på ett år.
Men nu ska du till Ulla.
Nu ska jag till Ulla. Och då kom Ulla. Och då måste jag också ha respekt för att äldre personer kanske inte har lika mycket att göra.
De har ju inte haft kul.
De har inte haft kul. Nej, så hon skickade då igår och jag får ju lite så här panik. För jag har ju indirekt blivit någon form av bonusdotter till Ulla.
Ulla är alltså din äldsta bästa kompis Linas mamma.
Precis,
ja,
som också har blivit liksom mina barns bonusmormor eftersom min mamma inte är i medvetande längre. Tragiskt nog. Men Ulla är en karaktär, det ska vi inte glömma bort. Hon är lite som en Tommy, fast en kvinnlig Tommy.
Ja, det är Ulla.
Det är Ulla.
Ulla och Tommy. Vår nästa serie.
Hur som helst så har ju då Ulla bett mig om att skicka en inköpslista till henne. Och jag försöker då lite snällt säga så här: Ulla, det är 2 veckor tills vi kommer.
Inköpslista till vad?
Tills hon vill då veta exakt vad jag ska äta. Hon vill veta...
Ska du bo i ett eget hus eller? Nej, vadå? Som du ska äta?
Hon ska då laga all mat och vill då förbereda då detta.
Drottningens återkomst.
Drottningens återkomst.
Oj, det är mycket,
mycket sms. Nu ska vi se här.
Mycket hjärta.
Finaste bla 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 bla. Kyckling, vilt eller fläskfilé. Föredrar du vitt eller rött vin? Frukost, har jag för mig att du vill ha rostbröd, ost och kaffe?
Och då försöker jag vilt, kyckling, fläskfilé eller fisk?
Ja, för då säger jag så här, men snälla Ulla, vi kommer om 2 veckor. Kan vi inte pausa detta lite? Vi har en fin söndag. Jag vet, men jag går så sakta med mina kryckor. Visst är det så att du inte äter fisk längre sedan den där dokumentären på Netflix? Jag bara, ja. Och då till sist så här, kommer jag på det? Jag kommer på trycket.
Ja, va?
Jag kommer på trycket, så helt plötsligt beställer jag då beställningsviner från Systembolaget. Jag beställer specifika ostrar som jag vet inte finns inom räckvidd i Vadstena, ska jag inte säga Vadstena. Så att jag sätter henne i ett projekt.
Aha, du håller henne istället för falsariums levande.
Istället för att vad heter det, bli irriterad och säga så här, vi väntar med det här. Och sen till slut bara, ja men ta vad fan som helst. Så bara sätt henne i ett projekt. Jag har satt henne i ett projekt. Det är det bästa som har hänt. Och jag har även fått det bekräftat av hennes dotter. Även till lika min väninna.
Jaha, så att nu har hon liksom ett projekt.
Nu har hon ett projekt. Och hon blev så glad för det här projektet, va? Så nu är hon fullt ockuperad tills vi kommer.
Människan måste känna sig behövd.
Så är det ju bara.
Måste ha ett syfte, om det så är att köpa ostar som inte finns i Vadstena med omnöjd.
Bota ensamheten.
Kanske till Skokloster.
Ja.
Men Ulla har väl en man?
Ulla har en man. Men jag tror inte manen som älskar då att sitta och spela nätverks-tv-spel eller spela golf älskar Ullas små inköpsprojekt lika mycket som Ulla.
Nej, jag tycker att det där är väldigt gulligt. Och även fast man lever, vi lever ju ändå ett väldigt hektiskt liv så att säga. Så att man tänker så här, men gud, vem ska tycka att det är kul att planera för en gammal ostabit från Skokloster? Men det är faktiskt inte svårare än så ibland.
Nej, det är inte det.
Det kanske också, om vi ska knyta ihop lilla säcken, så kanske det är samma sak med den här studentskivan. Det kanske bara att jag vill vara behövd.
Ja. Mm. Vi vill alla vara viktiga.
Så ni har bjudit in 433 personer.
Ja, det är som mig på min sommarfest. Samma ja. Dag.
Samma. Piff och puff. Hela med halvan. Ja.
Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Just då, vi kommer ha ledigt hela juli. Så passa på att lyssna på massa gamla going-avsnitt. Och vet ni, kan ni inte skicka till oss vilka som är era favoritavsnitt, så kanske vi spelar upp lite små roliga klipp från dem och diskuterar dem.
Ja gud, vilken rolig idé.
Eller hur?
Väldigt, väldigt rolig.
Tack för att ni har lyssnat.
För kollektivet.
Puss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.